I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Du lyssnar på podden Vad vi pratar om när vi pratar om böcker. Vill ni veta mer om oss och böckerna vi pratar om, så kolla in vår hemsida vadvipratarom.se.
Hej och välkomna till Vad vi pratar om när vi pratar om böcker. Vi kör en Skype-inspelning idag. Och med mig här har jag, förutom mig själv,
Anna Bågstam.
Och Alex Haridi.
Ja!
Ja, hej!
Hej allihopa!
Ja, det var ju... hur mår ni?
Åh, Alex, du får börja. Du har ju så fin mustasch. Då kvalar man in.
Min är så... Då kvalar man in till att börja. Nej, men jag mår bra. Det är... en onsdag.
Ja, men håller du dig fortfarande instängd i din lägenhet?
Nej, jag har börjat röra mig lite. Mm. För det var inte som i våras, var jag ju sådär att jag inte fick gå ut. Mm. För att jag hade sådana här karantänregler. Men nu får jag gå ut. Så att, idag har jag varit och tränat med min PT.
Oj, oj,
oh, nej, men oj, en PT till och med.
Min sam.
Oj. Jag undrar bara en sak, är det Simon Sköld?
Nej.
Hade varit så oväntat i och för sig, tänker jag.
Ja, men det har varit, annars är jag inte intresserad.
Ja, men okej, okay. men det, är det Paolo?
Men...
Är det Paolo? Nej, gud, Alex, jag är besviken.
Men han är jättebillig nu.
Ja, jättedåligt sammanhang att säga det också. Ja, men han har ju så mycket självskadebeteende, jag vet inte.
Ja, men alltså, mer.
Att han skadar andra själv. Ja.
Exakt.
Förlåt. Ja, men det är bra. Jag är ju inne på jobbet och trasslar. Så det blir...
Varje dag?
Nästan. Alltså, jag är bara där när jag måste. Men det är typ 3 dagar i veckan. Ja, men stor förändring. Mycket folk i tunnelbanan och på stan.
Okej.
Okay. Mm.
Men det känns lite grann som att folk typ har glömt av covid nu. Det är lite så här... Nu orkar vi inte det här med.
Ja, det känns som att Stockholm tänker så.
Ja.
Tycker jag lite.
Men det är ju faktiskt... Göteborgarna är nog också så, faktiskt. Ja.
Ja. Nej, men det kan nog stämma. Ja. Men hörni, har vi läst något, eller?
Ja, det har vi. Vi har ju läst Rodham av Curtis Sittenfeld.
Exakt.
Och den var vi ju alla superpepp på förra sommaren.
Ja, det var ju så huggsexa.
Gud, ja.
Verkligen. Men Pernilla, vill du berätta lite vad det är den handlar om?
Va?
Nej, det vill Pernilla inte.
Jag ska inte göra det, det är du som ska göra det. Nej, det var han som
gjorde det. Anna, vill du berätta lite vad det handlar om?
Absolut, jag tänkte att det var en sån här härsketeknik från din sida. Ja, men det,
ja, det gör... Nu när vi ska prata om makt och kvinnor och så bara skulle jag bara liksom visa lite på så här härskarteknik, manligt härskarteknik.
Exakt så.
I verkligheten.
Exakt så. Men ja, nej, men jag berättar så gärna vad det handlar om. Det är ju ofta lite slagsmål om just den uppgiften. Och jag måste redan nu förvarna om att jag säkert säger någonting fel här och där, och då kan man ju försöka rätta det om man vill. Men nej, men den handlar ju om Hillary Rodham som växer upp. Boken börjar i slutet av 60-talet och då är hon i 20-årsåldern och ska precis sluta college. Och hon är ju en så här 5-0-student. Man får reda på att hon verkligen är en så här klassordförande person liksom. Och boken börjar egentligen när hon har sitt avskedstal på college, som är ett väldigt starkt tal, och efter det så ska hon läsa vidare, och hon pluggar ju juridik, och hon kan välja vilken skola hon vill, och vilket är en sån här liksom grej som händer där, är att hon berättar ju lite om så här, hur hon gör när hon har svåra val framför sig och hur hon väljer då. Och i det här fallet så har hon liksom, hon kan ju välja vilken av de fina skolorna i USA hon vill gå på. kan man säga. Och nu kommer jag inte ihåg hur det var hennes avgörande, liksom, hur hon kommer fram till de här valen. När hon har liksom två...
Det var att hon ska hitta två argument för.
Just det.
Om hon har två argument för någonting så gör hon det. Om hon inte hittar det så gör hon det inte.
Så var det. Och det här gör ju att hon till slut börjar... Gud, nu kommer jag inte ihåg vilken det hon går. Är det Harvard hon går?
Nej, hon går Yale.
Hon går Yale sen. Ja, men det står ju mellan Harvard och Yale liksom. Hon kommer in på Yale. Det är 70-tal i USA. Ganska tidigt träffar hon, eller lägger hon märke till en annan elev som har kommit in där som är väldigt störig och som pratar om sina söta meloner från Hope i Arkansas. Och hon tycker att han är en rätt så här, lite tönt liksom, eller en estradör eller så här. Och det här är ju Bill då. Men ganska tidigt här får man också veta liksom att Hillary är inte en person som... Hon har i skolan växt upp och varit liksom en pojkflicka. Hon har liksom alltid känt att hennes fysiska företräden inte är hennes liksom starka sida, utan att det är hennes intelligens, att hon är så skarp, att hon kan ge svar på tal och att hon är liksom driven och modig och sådär. Så hon tänker ju aldrig heller att den här Bill ska bli intresserad av henne. Och något år efter det så träffas de och... det är han som ligger på och är väldigt framfusig och vill att hon ska komma ner och äta middag med honom. Och han är en sån här person som vräker i sig efterrätt och är liksom lite ohyfsad på något sätt. Och sen får ju de naturligtvis ihop det, vilket man, så här långt så får jag för mig att historien följer verkligheten. Men sen någonstans i början på 90-talet, slutet på 80-talet, så gör de slut istället. När Bill inte kan hålla, han är notoriskt otrogen. Och då går de skilda vägar och sen får man följa Hillary Rodhams liv mot presidentskap, kan man säga. Som är hennes målsättning. Det tycker jag man kan säga utan att paja boken.
Ja. Jag tror att det står på typ omslaget, inte ens baksidan.
Vad bra.
På omslaget står det: om Hillary Clinton aldrig gift sig med Bill.
Ja, jag vet. Men då fattar man ju vad det där ska leda till. Ja, okej. Okay. Ja. Så det här var ju en sjukt snabb summering. Under den här tiden så träffar hon ju naturligtvis massa namnkunniga personer. Och det politiska läget i USA förändras inte heller på det sätt som det är i verkligheten. Och även Trump får en roll att spela i det här spelet, kan man säga. Nu ser det ut som att du har lite att tillägga här, Alex, eller? Tycker att det var något?
Nej.
Nej, det var inget så här.
Nej, jag tyckte att det var en mycket utförlig beskrivning.
Jag tror att du bara, nej, det är min härskarteknik. Ja, men då så. Nej, men så det är väl ungefär handlingen. Men det här är ju liksom, vad hade hänt om Hillary hade gjort lite andra val?
Exakt.
Kan man säga. Mm. Så med det sagt, vad tyckte ni?
Vem ska börja, Alex? Du eller jag?
Nej, men du kan börja, Pernilla. Du ser så på hugget ut.
Ja, det vet jag inte. Men jag ska säga så här då. Jag var ju superpeppad på den här boken. För att jag har läst alla Sittenfelds tidigare böcker. Mm. Och jag känner inte riktigt igen hennes stil i den här boken. Mm. Men det betyder ju inte att det är... dåligt, utan det kan ju liksom vara att det är bra. Det kanske till och med är skickligt om man tänker sig att det är liksom Hillary Clintons eller Hillary Rodhams röst som man hör här i boken.
Mm. Att det är ett grepp liksom.
Ja, men precis, att hon har liksom lyckats fånga hennes röst, och då är det otroligt bra.
Mm.
Men tyvärr så tycker jag ju att den här rösten är lite torr och trist.
Ja, jag fattar.
Ja.
Men vad är det som skiljer? Typ så. Från Kirk Sittenfelds stil vanligtvis?
Ja, jag vet inte riktigt. Eller jo, det vet jag väl. Men Sittenfeld brukar i vanliga fall ha en otrolig liksom, bra blick på så här, mellanmänskliga relationer. Mm. Det här, alltså hon är otroligt bra på det. Jag kan inte ens säga exakt vad det är. Men bara så här, att hon sätter fingret på liksom, människans fula sidor. Liksom, utan att, liksom, ja, utan att göra det dåligt. Men alltså, jag tycker bara att hon är väldigt bra på det här med relationer.
Jag håller med, exakt. Jag tycker hon är, om jag får bara tillägga där, så det som jag har läst av Sittenfeld, som jag har gillat väldigt mycket, apropå de relationer du nämner, tycker jag är att hon har verkligen blick för så här, det obekväma och relationer som misslyckas och relationer där man har liksom, alltså andra saker hon har skrivit tycker jag man kan bli så himla berörd. För att det är liksom... Mm. Träffsäkerheten ligger i det här liksom lite sorgliga och obekväma. När man tror att någon till exempel tycker om en. Och så är det helt en total missuppfattning. Och hela ens världsbild går sönder. Och så är det liksom en förbjuden relation som inte... Det är ju hennes liksom spets.
Mm. Ja, precis.
Men det finns ju också sådana inslag.
Ja, men de är för få. Eller jag tänkte, precis som Pernilla tänkte jag så här. Då jag fick föreställningen om att det här måste handla om att... Att liksom Hillary är... Hon är liksom jättesmart. Hon är begåvad. Hennes grej är intelligens. Och sen träffar hon en man som ger henne jättemycket bekräftelse. Och liksom får henne att känna sig attraktiv. Och det är... liksom en lika stark kraft som hon vill ha, och att det då skulle vara så otroligt intressant om någon som kan vara så himla stark och intelligent ändå till exempel väljer att vara tvungen att underkasta sig eller förnedra sig eller liksom i relationen till honom, eftersom han också beskrivs som en person som aldrig är trogen och som gång på gång liksom återkommer och säger saker som inte stämmer och inte kan liksom... Alltså en person som är väldigt svår att leva med och som man tänker att om intelligensen hade fått bestämma valde man bort honom, men om hjärtat hade fått bestämma hade man inte klarat av det. Det hade varit så himla intressant om hon hade kunnat stanna lite mer i det. Och det hade jag som föreställning. Så jag tänkte att när man kommer till stadiet att hon lämnar bild, då kommer hela resten av boken handla om den här misshandelslika relationen när man tycker väldigt mycket om någon som hela tiden sviker en men sen ändå kommer tillbaka liksom.
Mm. Det är intressant, för det jag hör när du pratar, och det går lite in i också vad jag tänkt om boken, är ju att det låter ju nästan som att du hade föredragit den icke-kontrafaktiska historien.
Ja, jag vet.
Alltså att du jag hade vet. Velat läsa boken om liksom så här, men varför lämnar inte den här supersmarta, jätteintelligenta kvinnan som liksom som 20-åring hamnade på omslaget av Time Magazine, som var jättehyllad, som hade liksom en strålande karriär framför sig. Varför håller hon fast vid den här slusken som liksom drar ner henne, och sen i slutändan så liksom någonstans får hon betala priset med att hon liksom misslyckas att nå presidentposten på grund av att han drog ner henne.
Ja, exakt.
Men det är ju den verkliga historien.
Ja, men jag vet, men då om man skulle...
Det är
om man,
inte den kontrafaktiska.
Nej, jag förstår precis vad du säger, Alex, men jag tänker så här att om man om man ändå vill hålla på med det dilemmat, så tänker jag att då hade jag hellre sett liksom att hon i den här fiktiva historien hade bestämt sig för att välja bort honom och gå upp mot honom som kandidat liksom och slå ut honom. Och att det är så här en otrolig revansch och seger, samtidigt som man då egentligen får välja mellan så här, vad vill jag för mig själv och vad vill jag som jag borde göra för att jag... är en förebild för andra kvinnor och en förebild, alltså jag, för någonstans i början på den här boken så beskrivs det också att när i hennes möte med andra kvinnor så säger de så här, men du har en gåva, du är den enda av oss som kommer ha möjlighet att förändra våra villkor i samhället, för du äger liksom den, du har alla de förutsättningar som krävs, vi har inte det, men ska någon lyckas är det du, så du måste göra det här för oss. Det är lite som att hon får det uppdraget av liksom kvinnor runt henne. Och då tycker jag att det hade varit jätteintressant om hon hade dealat med det och valt den vägen, men sen samtidigt fått ge avkall på hela sitt privatliv.
Mm.
Och till viss del så är ju det historien, men jag tycker inte att den drar på de växlarna, och därför blir inte jag riktigt berörd liksom. På något sätt.
Mm. Ja, men jag kan hålla med lite i att så att jag kan tycka, men lite det som jag då anklagade dig för att tycka, är faktiskt det jag själv tycker Nej, men att jag tycker att Hillary Clinton är en så otroligt fascinerande person. Och att man lite tar bort det som är fascinerande med henne om hon så att säga väljer rätt redan 1974.
Ja, jag förstår. Men kan du hålla med på, för jag tänker då som ganska oinsatt i den amerikanska politiken, så är liksom bilden jag har av Hillary Clinton är att hon är en ganska, och den kanske är präglad av någon sorts liksom fördomar utifrån de situationer man har sett, men att hon är en ganska iskall person. Och jag tänker så här, men det måste finnas något beräknande med det här. Det är väldigt sällan man vet någonting om henne privat. Men man vet ju en rad saker om Bill. Så det enda man tänker är så här, hur funkar det äktenskapet då? Och i övrigt så är hon ju väldigt kall, tycker jag, i hennes framträdanden. Det är inte, hon spelar inte på känsloregistret liksom. Och det kan man ju vara, men ibland har jag ju tänkt då att en, om man ger sig på det här och göra en bok om henne, så hade jag önskat att den förstärkte då det man inte ser, och att liksom Curtis Sittenfeld hade lagt till då ett inre liv som gick att förstå på ett annat sätt och gjort henne till mer av en person. Men det tycker jag att den här boken misslyckas med. Att hon är fortfarande lika iskall och beräknande, och det saknas liksom reflektion. Och i någon del så säger hon ju till och med så här, ja, men hade ni velat ha en komiker så välj en komiker. Hade ni velat ha en, liksom vad det nu är. Men vill ni ha någon som är liksom väldigt, vad ska man säga, skarp och beläst, så kan jag vara den personen. Men jag kommer inte vara rolig, och jag kommer inte vara liksom... Det beskrivs ju flera gånger i den här boken hur hon inte har någon humor till exempel. Och det är ju precis den fördomen man har om henne. Eller jag har om henne liksom.
Absolut. Ja, men jag tror att man ofta... Alltså jag tror att hon upplevs utifrån som väldigt manerad.
Mm.
Och att hon har liksom är väldigt, hon är väldigt obekväm i alla intervjusituationer och framför kameran.
Mm.
Sen när man liksom lyssnar på vad hon säger, så känns det ju som att att hon är väldigt coachad.
Mm.
Att så här, ditt problem är att du är opersonlig, så du måste berätta personliga saker om dig själv.
Mm.
För att hon berättar ju alltid jättemycket liksom egna anekdoter, och refererar till sina barn och till Bill, och berättar en massa personliga saker för att försöka komma bort ifrån den bilden.
Mm.
Men just för att hon är så obekväm, så får man liksom in, så är det lätt att tolka henne som att hon ljuger.
Vilket jag
liksom tror att hon inte gör. Och det är liksom väldigt också, där måste finnas en enorm frustration till exempel, som är väldigt intressant, skulle vara intressant att jobba med, i att så här, en person som är helt ärlig men som inte blir trodd.
Ja, det är jätteobehagligt ju. Det skulle man, ja men precis. Hade ju kunnat vara ett uppslag för den här.
Pernilla, du ville säga någonting. Mm.
Ja, nej, men jag kommer inte ihåg vad det var nu riktigt. Nej, men alltså, det kanske är det som är problemet då när man skriver just en sån här typ av roman.
Mm.
Att man kanske inte kan ta såna friheter att liksom hitta på den här personens inre liv så mycket som man kanske skulle vilja göra. Eller om, ja, förstår du vad jag menar?
Ja, men just det. För det är den här frågan som liksom ändå bara har sett så här valsa runt när folk pratar om den här boken. Mm. Det är den här frågan om så här, får man göra så här med en verklig person? Precis.
Ja, för jag tycker ju ändå så här, det tänkte jag på flera gånger när jag läste den, att på ett sätt är den helt opersonlig, och jag får ingen tydligare bild av vad är det för typ av liksom, person hon vill skapa. Men sen kan den vara så här kladdigt naken, att det är liksom, det är mycket konstiga, lite sexgrejer och diarré och glidmed, alltså du vet, det är så här saker som man bara, men gud, just den där delen behöver jag inte ha. Så naturalistiskt behöver det inte vara liksom. Det görs ju väldigt mycket stora grejer om hennes fysiska företräden liksom, till exempel. Och jag vet att det såklart är en poäng med det, men det blir lite för mycket liksom.
Ja, men det kan ju bli nästan som att man får känslan av att så här, av att författaren försöker liksom tagga upp sig själv och bara så här, nu ska jag inte vara rädd för sex, och nu ska jag inte vara rädd för att liksom hennes glidmedel och...
Men för det, precis det
men
tycker jag är intressant att säga, för jag får känslan att författaren skyddar henne, och att, för det är så otroligt mycket så här, lite hedervärda saker om Hillary Clinton som kommer fram, där det är liksom, där det känns som att så här, här har man ansträngt sig för att skapa en person som inte gör moraliskt fel och som är godhjärtad och som är liksom och där känns det ju som att författaren, alltså där känner man författaren, och det känns som att hon vill skydda henne och att hon har en agenda med varför hon målar upp den här karaktären som hon kallar Hillary Rodham. Men sen känns
det... Hon är ju verkligen så här supermycket team Hillary, verkligen. Det känns ju som nästan som en propagandaroman för Hillary.
Ja, och liksom att, vänta här ska ni få se. Trump är alltså dum, och sen behöver vi en kvinnlig president. Och då skulle det kunna vara så här. Det känns otroligt så här propagandaktigt. Men sen så är det ju som att hon bara, oj, nej just det, för att vara trovärdigt ska jag göra henne lite ful. Så då hittar jag på att hon har diarré liksom. Alltså det är typ så jag känner att det är.
Ja.
Eller?
Men varför tar man inte chansen då när man har chansen så här att liksom att hitta att liksom använda fiktionen mer?
Mm. För nu är det ju ändå så att Curtis Sittenfeld har ju gjort det en gång tidigare.
Ja, exakt.
Ja, med presidentens fru.
Precis, presidentens hustru.
Mm. Mm. Ja, klart.
Som då bygger på Laura Bush liv.
Mm.
Men där hon ju då har döpt om alla karaktärer, hon har bytt platserna, den utspelar sig inte i Texas som Laura Bush liv, utan hon har flyttat till Milwaukee där hon själv till gud, vad heter delstaten? Wisconsin.
Mm.
Där hon själv växte upp. Du har inte läst den, Anna.
Nej, jag har inte gjort det.
Men Pernilla, du har läst den.
Jag har läst den.
Och hur är...
Kände du att liksom, det lyckades bättre?
Oh, ja, det är verkligen Sittenfeld i den romanen.
Är den också jagform?
Ja.
Mm. Mm, ja, den är jagform.
Ja, det är den.
Ja, den är fantastisk. Jag älskar den. Den är liksom bara episk och varm och mysig. Man vill bara... Liksom, det är som samlade verk, man vill bara vara i den världen, tyckte jag i alla fall. Vad tyckte du, Alex? För du har ju precis läst den ganska
nyligen. Jag läste den ju i somras. Mm. Det var den enda boken i min att läsa som jag lyckades läsa. Och det var ju för att det var den enda jag hade lånat på biblioteket, eftersom den inte går att få tag på längre, så att jag hade ett slutdatum för när jag skulle lämna tillbaka den. Nej, men jag älskar den. Jag älskar den jättemycket. Jag läste den i somras. Jag älskar den.
Visst var den fan... Oh.
Mm.
Men den är också så här, just det här att man, när man satt liksom, vad ska jag säga, man liksom går in i den här frågeställningen som man ju liksom undrar kring den här personen. För den bygger ju då på Laura Bush, hon växte ju upp i liksom en demokratisk familj. Hon kom inte alls från liksom rika pengar, utan från liksom en medelklass, kanske till och med lägre medelklass. Nej, hennes pappa var bankchef, så övre medelklass, men ändå medelklass familj. Och hon var ju liksom barnboksbibliotekarie.
Mm.
Så att det var ju liksom allt det här som man inte tänker sig kring den här stora, mäktiga, rika familjen som liksom presidenter i flera generationer och liksom startar krig och sådär. Så där var ju någon sorts frågeställning av så här, men vem är hon, den här kvinnan, och hur kan hon liksom stå bredvid den här tölpen till man som hela världen skrattar åt? Mm. Hur kan hon liksom stå där och hålla god min när han lägger lagförslag på att förbjuda homosexuella äktenskap? Och liksom, hur kan hon bara stå där när han drar ut i krig mot 1000 olika länder? Men då så går hon ju in i den frågeställningen, och det är ju det som det liksom handlar om, precis som hon liksom då hoppar över den centrala frågeställningen man har med Hillary.
Ja, exakt.
I den här boken, just den här, hur kan Hillary stå ut med den här mannen? Och då bara läser hon det, men det gör hon inte. Hon gör slut med honom på sidan 40 eller vad det är.
Mm.
Nej, jag tyckte den var helt underbar. Jag älskar den jättemycket.
Åh, vad härligt att höra. Men vad älskar du den här då? Rodham alltså?
Jag tyckte den var intressant. Jag är absolut glad, gud, att jag
intressant
läste den.
Är ett svårt ord. Det är sant.
Nej, men så här, jag tyckte nog så här.
Men du tycker att han var intressant bara för att du älskar det amerikanska valet. Det är det.
Jag älskar amerikansk politik.
Alltså du är...
älskar Hillary.
Mm.
Jag älskar ju men här var det nog nästan lite mer att också det här att jag älskar ju så här, alltså skrivande. Och liksom processen kring skrivande och dramaturgi och alla sådana saker. Så att här var det ju mer sådär att det liksom blev, istället för att bli, jag blev inte engagerad.
Nej.
Men det var liksom lite mer att jag ställde mig utanför mig själv och blev såhär, undrar vad Curtis ska titta på här näst, undrar hur hon ska lösa den här frågan. Och så liksom dyker det upp när den här boken går in i liksom, när verkligheten börjar lämna fiktionen. Är ju då 1991, och det är Clarence Thomas har blivit nominerad till Amerikas högsta domstol. Folk kanske minns att det då kom upp att han ju hade en massa olika sexskandaler i sitt bagage. Och en kvinna som hette Anita Hill, som var lektor i juridik, trädde fram med att han hade sexuellt trakasserat henne. Och sen så blev ju hon då förhörd inför senaten i ett jätte, jätte, jätte förnedrande förhör. där ju då bland annat Joe Biden var väldigt asig mot henne. Så det är en sån där sak som liksom har förföljt honom in i den här valkampanjen som vi är i nu. Att 1991 så var han minsann inte en så god person i det för sammanhanget. Men där i den vevan så väljer ju då Hillary Rodham att kandidera för senatsvalet. Och då blir det ju så här: jo, men det var ju Carole Mosley Brown som vann i verkligheten. Och det var liksom en stor grej. För hon var den första svarta kvinnan som någonsin blev vald till senaten. Mm. Oj, hur ska liksom Curtis liksom göra nu? Hur ska hon välja?
Ja, men jag fattar.
Så att det blir liksom mer så här att liksom den här leken med historien.
Men tror du att om man då är intresserad av amerikansk politik, att man har större behållning av boken då? För jag är totalt ointresserad.
Mm.
Kanske att man ser fler liksom att man ser spelet mer.
Ja, det...
Att den inte behöver stå lika mycket på sina egna ben, utan att hon ju hela tiden refererar och liksom vänder på verkligheten. Mm. Men om man inte har ett förhållande till den verkligheten så kanske man inte se den leken.
Ja, exakt. Det kan jag intyga, att då ser man inte den leken.
Nej.
För där är jag. Nej, men, ja. Och då blir det hemskt ointressant. Då blir det en rad liksom, möten och middagar och tal staplade på varandra. Och olika personer man ibland har hört talas om och ibland inte. Men man förstår inte riktigt poängen. Liksom. Och då kanske man istället börjar som... Jag började leta efter så här, jaha, men vad vill Curtis Sittenfeld säga då? Vill hon säga det här med att jag kvinnor beskrivs som skrika i den politiska debatten? Eller vill hon säga det här med att kvinnors utseende alltid blir hackat på? Alltså det var, jag uppfattade så här, ja, men här har vi en rad så här lite både retoriska och liksom typiska såna här, vad ska man säga, nästan plattityder. Eller liksom, och det kändes väldigt omodernt då. Och då tänkte jag att är det gjort så för att det amerikanska samhället inte är på riktigt samma plats som det svenska? Eller är det gjort så för att det ska... Nej, men precis. Nej, men det är ju inte det. Men liksom det, och då blev jag istället så här, men gud vad omodernt det känns. Och blev förvånad över det.
Jag tänkte exakt samma sak.
Men, och det är kanske för att det var så otroligt stort fokus på om hon rakade benen, hur hon såg ut, att hon var skrikig. Att hennes manliga motståndare inte fick samma frågor. Att hennes manliga motståndare, att det inte drabbade dem att de hade sexaffärer. Att det här att hon är barnlös, att hon är ogift. Att det liksom inte svarar mot hemmafrumodellen och sådär. Och då tänkte jag mest bara så här, vad sorglig bild av USA. Liksom, ungefär. Men jag förstår ju verkligen att hade jag varit mycket mer engagerad i liksom de politiska vändningarna i det amerikanska systemet, så hade det ju varit en annan femma, för då är det ju mer intressant liksom, där de byter plats med varandra.
Ja, alltså hon, Curtis Sittenfeld, har väl själv kallat det här för fanfiction.
Men jag tänker då, varför kan man inte liksom dra det lite, det är klart, hon vill ju hålla sig ganska nära verkligheten med vissa, som du säger, det politiska spelet. Då kanske hon vill hålla sig ganska nära verkligheten, men jag tänker att det är det som gör att det blir lite tråkigt för mig som oinsatt, att det är för nära verkligheten.
Men det var just jag skulle komma till att liksom, om man tänker sig då att ta det konceptet med fanfiction, så fungerar ju det. För jag menar, du sitter ju inte och läser Harry Potter fanfiction där Harry Potter och Draco står och hånglar i en garderob om du inte redan har läst Harry Potter, alltså om du inte har något sätt till de här karaktärerna.
Yes,
så säger det i dig ingenting. Det är bara en massa konstiga namn. Och varför, vad är poängen med att de står och hånglar i en garderob?
Exakt. Det är inte så anmärkningsvärt att någon hånglar i en garderob. Typ så tänker man ju.
Nej,
och det är lite exakt.
Och att alla har jättekonstiga namn.
Det är typ det som händer när man läser den här.
så att jag kan förstå att det liksom, om hon då själv kallar det fanfiction, ja, men då är det väl menat att det bara ska fungera i en växelverkan med verkligheten.
Ja. Nej, men och då tycker jag ändå att jag förstår boken bättre. Om du förstår vad jag menar. För när man inte har den...
Åh, det var precis som förra veckan.
Ja!
Förra veckan fick jag också tycka bättre om boken.
Jag får aldrig känna mig smart. Jag går in i varje sån här avsnitt att jag bara inte har förstått någonting av boken vi läser. Och så kommer Alex och bara, nej, men nu måste jag förklara.
Ja, men alltså det är ju grejen. Jag fattar också att den blir bättre då om man har all den bakgrundskunskapen liksom.
Ja.
Ja, då hade inte jag det. Så då förstår jag inte den.
Nej.
Såklart.
Nej.
Fast men jag kan hålla inte Laura Bush heller, visserligen. Alltså American Wife där. Det här, fast det är klart, det är inte
samma grej kanske. På det. Den bygger ju på, här är en kvinna du inte vet någonting om. Nu ska jag berätta om henne.
Ja, men precis. Ja, precis.
Och det här är liksom fanfiction-greppet. Istället kan man säga. Men det, och det tycker jag. Det är...
Så Alex, du säger egentligen att den är bättre än vad jag och Anna tycker.
Mm.
Ja, men jag är fortfarande inte, alltså jag älskar den fortfarande inte lika mycket som presidentens hustru.
Ja.
Och det är ju därför att jag inte känner den här boken känslomässigt, vilket jag gjorde med presidentens hustru. Utan alltså, det blir ju mer liksom ett intellektuellt förhållningssätt i boken.
Ja. Jag fattar. Mm. Jag måste säga en till sak med den här som jag tyckte var... och det här är också för att jag hade skyhöga förväntningar. Men det är att andra saker jag har läst av Curtis Sittenfeld, då har jag blivit så här helt tagen av att jag tycker hon har ett fantastiskt språk. Hon är så otroligt träffsäker. Hon hittar alltid precis den där punkterna när det både är roligt och nästan gör, och det gör ont. Liksom. Hon hittar ju den där absurda balansen i mycket. Och här tyckte jag att det blev väldigt stiltigt. Och jag vet inte, det är någonting med upplägget som inte funkar. Och det kanske är det här att, jag förstår ju liksom konceptet att det ska vara ungefär som att det är en fanfiction-biografi skriven av Hillary själv i jag-form. Men det är väldigt mycket liksom, han sa, hon sa, han sa, hon sa. Det är en massa tjat. Och så tycker jag att det är inte så himla kul att läsa den rent språkligt. Och det tycker jag inte att jag känner igen från Curtis Sittenfeld.
Nej, men jag håller exakt med det du säger. För att hon, som, precis som du säger, så är det här med de här relationerna. Mm. Och att det gör ont och det är fint och det är träffsäkert. Och det finns ingenting sånt här. Det finns, jag ska inte spoila för mycket. För vi ska ju ha ett spoileravsnitt också.
Mm.
Om den här boken.
Och då ska vi prata om Donald Trump.
Nej, men det som bränner till... Det, alltså, det här är ju inte, det är ingen no-brainer. Hon gör ju, de gör ju slut Bill och Hillary på sidan. Liksom,
men det är 40 liksom. Ja.
Ja. Och det enda som bränner till tycker jag i det här är just relationen mellan dem.
Exakt.
Att jag kan till och med förstå Hillary och varför hon förlåter Bill. Hon försöker, de är ju tillsammans ett tag.
Mm.
Även när han är notoriskt otrogen. Hon bara, ah, ja, han gör vad han gör när han inte är här. Liksom. Och då jag kunde förstå det. Mm. Det är enda gången som jag tyckte att det brände till. Och det är ju konstigt märkligt att jag kan förstå att man kan liksom, acceptera en sån man.
Ja, exakt. Och jag håller med. Jag tycker också att de första liksom 70 sidorna, då är det riktigt bra. Och det är ju när relationen med Bill börjar. Och då blir jag lite berörd också när han liksom, på sättet han, liksom man förstår hennes förälskelse. Den tycker jag är bra gestaltad, eller man ska säga. Och att han sen bara i nästa sekund, det måste man väl få säga, eller? Det vet väl alla att han är otrogen hela tiden. Ja, skitsamma, jag behöver inte gå in på det. Men liksom...
Va? Nu har du avslöjat allting. Du har förstört hela boken.
Nej, men,
nej, men inte det, Bill Clinton.
Det är så
underbara. Nej,
men,
liksom.
Men där tycker jag också att det finns en så här bra dramaturgi. För hon träffar honom. Hennes nära vän är liksom skeptisk. Eller inte över positiv. Ja. Liksom. Hon känner ju lite då så här. Undrar varför han är så fantastisk. Och han verkar älska mig. Och trots att jag inte är liksom... kvinnlig på samma sätt som han, eller du vet, hon har ju massa såna här föreställningar om att hon inte är en attraktiv person själv, och att han ändå verkar, att de är liksom gjorda för varandra och sådär, och så hennes närmsta vän är skeptisk liksom, och sen så, och då börjar man ju ana oråd, och sen så tycker jag ändå att det funkar väldigt bra fram tills det händer, och då är det ju då, det är enda gången jag kände något i boken liksom.
Men det är ändå lite väldigt konstigt med det, och förlåt nu om jag liksom blir sexistisk.
Ja, men var gärna det. Jag tänker att du kan ha den rollen i vår podd.
Ska jag ta den? Ja. Mansgrisen som kommer in här.
Rasmus har tagit gnällig.
Alltså, det är ett fort foto på omslaget av boken av Hillary som 18-åring eller typ 20-åring. Och hon är ju jättesöt.
Ja, jag vet. Jättevacker.
Hon är supersöt.
Jag vet.
Det kan man väl få tycka liksom, i kontrast då till att hon skriver hela tiden att hon är så ful.
Ja, men jag vet.
Ja, exakt. Det blir jättekonstigt.
Och så blir man så trött, för då känns det också som att det är lite, den sura personen i mig blir ju så här, men det är så tröttsamt, för då är det också att hon är ful utifrån någon konstig amerikansk norm som inte jag kanske skriver under på liksom. Så det blir så, det är ju jättedubbelt liksom. Men det är ju väldigt, det görs ju väldigt mycket av hennes utseende i boken och hennes egen självkänsla under uppväxten och sådär, och att hon är liksom killig och att män uppfattar henne som en kompis och att hon liksom och så är ju liksom Bill är ju en total tjejtjusare på något sätt, och så väljer han ändå henne. Och då tror ju hon att det är liksom en sann kärlek mellan dem. Och så det tycker jag ändå, det börjar så starkt. Det är nog därför man också får
det här. Ja, det börjar otroligt bra. Men det är väl också det att eftersom författarens starka sida är relationer. Och att det inte är så mycket relationer i den här romanen, utan det är mest jobb. Och jobb, det är inte kul att läsa om någons jobb.
Det är som att vara på LinkedIn jättelänge. Det är pisstråkigt.
Och då är det inte så mycket relationer i den här, utan det är mest och så gjorde vi så här, och så gjorde jag så här, och så hände det här, och så hände det här. Vilket gör att då blir det ju inte så bra som det hade kunnat vara, eftersom det handlar inte om relationer direkt.
Nej. Och så blir det, och så bygger hon ju inte upp karaktärerna, så då blir det så här, när i de här jättehackiga dialogerna, eller förlåt, jag tyckte att de var väldigt hackiga, men i dialogerna då så kan det vara, jaha, du gillar yoga, vad gillar du för yoga? Jag gillar den här yogan, tänkte han, sa han. Man bara, jag fattar ingenting av den dialogen. Jag förstår inte vad som kommer fram kring karaktären. Förstår ni vad jag menar? Det är liksom ingen poäng. Man fattar, det är bara en massa bludder. Förlåt, nu lät jag jättesur.
Nej, men alltså grejen är så här att vi hade ju så himla höga förväntningar. Så det kan ju vara så här också att jag hade i alla fall, hade svinhöga. Det var liksom årets bästa bok, tänkte jag, att det här skulle komma. Så jag hade så höga förväntningar att, herregud. Och så blev det inte riktigt så. Det är klart att det är svårt också att leva upp till den förväntan. Liksom. Mm. Så att det kanske inte, det är inte bara, som jag läser också att det är väldigt många som faktiskt tycker om den här också. Så att det inte, det är vanligtvis är det jag och mig det är fel på. Det är inte ni.
Nej, men alltså jag måste ju instämma här i, liksom, i den körsången också. Och för andra gången nu när jag läser en bok av en väldigt namnkunnig och älskad författare och inte älskar boken. Så att jag tänker att det är mig det är fel på, det är bara det jag vill säga.
Ja, men så kan det vara ibland också. Men som sagt, alltså höga förväntningar kan ju ibland liksom förstöra det bästa grejen också, såklart.
Ja.
Eller att man inte har bakgrundsinformationen som man skulle kunna behöva.
Så då kan jag tänka att man ringer Alex innan man läser den här boken.
Ja, precis. Jag tänker att du ska skriva lite så här. Det brukar finnas lärarhandledningar. Ja, precis. Du kan beskriva det till den här boken. Tänk på det här.
Absolut. Men jag blev så nyfiken ändå att höra vilken som är er favorit. Oh. Curtis.
Anna, du har läst två.
För att det är så här jättebra podd, så höll jag upp en bok. Det är ju det sämsta man kan göra. Så då, det var ju ingen som uppfattade den. Men det jag höll upp var en novellsamling som heter Jag säger det ni tänker. Den kom förra året tror jag. Jag tycker att den är fantastisk. Jag älskar den. Fruktansvärt bra.
Vad är det som är bra med?
Men den här är liksom en samling noveller där det är precis så här. Det är så otroligt träffsäkert, obekvämt. Det är liksom relationer som är skaviga, missförstånd. Jag älskar det. Och det är också miljön liksom. Alltså hon rör ju sig i någon sorts övre medelklassmiljö i USA. Och drar på precis sådana växlar som jag tycker att det är intressant och roligt när den typen av karaktärer också lyckas göra bort sig kring helt mänskliga saker. Liksom. Folk som är så bra på saker som sen inte alls klarar av triviala andra situationer, så att säga.
Jag håller med. Det är helt underbar.
Så den här tycker jag är underbar. Till exempel.
Men var det din favorit också, Pernilla?
Ja, alltså jag funderar lite grann på det. Jag tycker att de är bra allihopa på olika sätt. Jag har läst alla hennes böcker. Och den första är otroligt bra. Den handlar ju om klass och internat.
En klass för sig.
Eller
Ja, nu håller jag upp den här jättebra podd också.
Du har liksom lagt alla på.
Sen har du skrivit en roman som heter Systerland. Och den tyckte jag också...
Alla håller upp, förlåt.
Du har köpt alla i alla fall. Ja, men det är bra nu. Ja. Den det gillar jag också. Jag var väldigt frustrerad på de här systernas relationer. För att de liksom, ja, det kändes bara bråkigt. Men den tycker jag också om. Den här andra boken, Mannen i mitt liv. Ja, håller du upp den?
Nej, nu håller jag upp Sanning och skvaller.
Sanning och skvaller, ja just det. Och Sanning och skvaller, den var jag också supertaggad på. För det är ju en remake av Stolthet och fördom. Mm. Och bara det gör ju att man liksom blir helt... Det sprätter till brallan liksom. Mm. Så himla kul är det med den boken. Men jag måste ändå faktiskt säga att just Sanning och skvaller, eller nej, jag säger det ni tänker, nog faktiskt är en av de, alltså min favorit ändå. Förutom då American Wife, för att den är ju, jag älskar den. Mm. Ja. Men vad som jag blev så förvånad över med, jag säger det ni tänker, det är att det är en novellsamling. Mm. Och att den kunde vara så bra, för att jag kan liksom bli så här frustrerad av novellsamlingar. Jag vill helst bara att de ska ta slut. Mm. För att jag får liksom börja om varje, liksom på varje ny bok. Mm. Eller varje ny novell. Jag vill helst slå igen boken och sen lägga under och sen ta en ny. Och här är det så här, och så ska vi börja om igen. Och precis när man lär känna karaktärerna så, ja, så tar den slut. Men den här var ju bara som en, liksom som en godispåse med små romaner i novellform. Mm. Och jag ville ju inte att den skulle ta slut.
Nej,
och det är första gången nästan jag känner så. Mm.
Det är oavbrutet intressant och lågintensivt briljant, som vi ofta säger.
Gud ja, ja.
Men att också så här, varje novell här sitter ju kvar superlänge. Det känns som man har läst en roman, tycker jag. Och sen är det så här ett briljerande i novellform som gör att jag aldrig någonsin skulle vilja skriva en novell. För att man bara, här var exakt så som en novell ska göras. Och då är det liksom inte en, utan det är 10 sådana på rad. Så att det är ju liksom...
Och de är helt svinbra allihopa. På olika sätt. Mm. Så att ska man läsa någonting annat av Sittenfeld, så ska man ju absolut läsa Jag säger det ni tänker och American Wife helt enkelt.
Håller du med där, Alex, eller?
Ja, alltså jag har ju bara läst American Wife och En klass för sig. Mm. Och jag tycker American Wife är helt enastående.
Ja, gud vad bra.
Men jag är jättesugen nu på Jag säger det ni tänker.
Ja, men du måste läsa
den. Ja, du måste läsa den.
Den är jättebra.
Ja, då ska vi prata lite om böcker som vi har läst, som vi vill tipsa om. Men också lite böcker som vi bara är sugna på. Anna?
Ja. Nej, men, och jag kommer ju få tipsa om lite böcker som jag är sugen på. För nu känner jag att jag har ganska nyligen pratat om böcker som jag har läst här.
Va? Det var ju flera veckor sedan. Hur lite läser du?
Nej, men jag vet. Nej, det är dåligt. Men, nej, men och då kan jag glatt berätta vad som ligger överst i min läshög just nu. Och, för jag tror nämligen att det här också är böcker som Pernilla sen kommer komma in på. Så att nu nämner jag när jag gör dem först. Och sen kommer Pernilla liksom säkert lägga ut texten. Men,
att det var därför du var så liksom på. Att
För att annars blir det så här att Pernilla kommer säga. Så kommer jag säga, det vill jag också. Så här, lite dåligt. Som när man inte har gjort läxan.
Det vi kallar att göra en PO.
Exakt så. Så nu kommer jag vara PO. Men, och då är det den första som jag liksom har överst i min läshög är Johanne Lykke Holms bok som heter Strega. Och den kommer Pernilla prata om sen också, tror jag. Men den här, jag söks fast i den för att jag tycker att det är så här fantastiskt omslag. Den låter så himla speciell liksom. Och jag tänker att Pernilla kommer komma in på det, så därför säger jag inte det heller. Men, och alla som jag har sett i mitt flöde som har läst den tycker jättemycket om den. Så därför vill jag se vad det var. Så den ligger högst upp i min läshög. Och även mot San Francisco av Clara, säger man kanske Clementine eller Clementine Eliasson. Det här är ju en debutant, tror jag, som har skrivit den. Som jag också är jättesugen på. Och den här har jag också hört jättemycket om. Och vi har ju härjat lite om den, tror jag, på vårt Insta-konto. Och jag tror att även den här är något som Pernilla kommer att kanske eventuellt nämna. Jag vet inte. Men i alla fall gravt sugen på den här också. Det är också typisk PO-bok. Så att nu kände jag att jag blev PO bara för att jag tipsade om liksom något som också utspelar sig i USA eller Kalifornien och sådär. Och sen den sista var en thriller som jag fick i min brevlåda idag. Som heter Deadline av Rebecca Edgren Aldén. Och den här är jag jättesugen på. Jag känner ju Rebecca privat och har haft förmånen att få läsa lite av det här manuset inledningsvis. Sen så tror jag att det är annorlunda nu när boken är klar. Men det känns väldigt spännande. Och det här är liksom magasin- och tidningsvärlden. Och det är ju en glammig och rolig värld som det blir intressant att dyka in i. Och det här är liksom psykologisk spänning. Så de tre har jag i min läshög just nu.
Mm. Spännande.
Mm. Okay. Ja, men lite spännande tycker jag. Mm. Bra mix känner jag själv.
Pernilla, blev du sugen på de böckerna?
Ja, men av en händelse så har jag ju faktiskt på att läsa en av de här böckerna. Nej, men
alltså, som just det.
Funny you should say that. Nej, men jag håller ju faktiskt på att läsa Strega. Jag har faktiskt inte, jag har inte hunnit läsa klart den. Jag alltid säger det så att om jag läser simma lite just nu. Och det gör jag ju då fortfarande. Men jag har inte som sagt läst klart den. Men den är så himla bra. Och det är en bok som man verkligen vill läsa långsamt. För att språket är helt ljuvligt. Och det är liksom inte ett språk som ställer sig i vägen till en historia. Utan det är ett språk som förstärker historien skulle jag vilja säga. Och vad handlar den om då egentligen? Ja, men den handlar om, det är lite svårt. Det är en kvinna, ung kvinna som åker till ett hotell. Och när jag läser så tänker jag mig, så tänker jag på den här filmen, du vet. Wes Andersons film, Great, vad heter den?
Grand Budapest Hotel.
Ja, men precis. Att den ser ut typ så, fast det är lite mer brunt. Allting är mer brunt
än rosa.
Men liksom den settingen liksom. För den känns liksom väldigt öst och lite kommunistisk på något sätt. Utan att jag riktigt kan sätta fingret på varför. Men det är att de åker dit, det är kollektivt. De jobbar på ett hotell med att liksom, göra färdigt. De bäddar, lagar mat och liksom ordnar. Men det finns
inga, och så är det inga gäster.
Det är precis inga gäster där. Men, och det är ingen som ifrågasätter det här. Utan de bara liksom lever i det här kollektivet. Fast det är framförallt språket tycker jag som är... Det är fullt med anaforer. Och jag älskar det. Det är ljuvligt. Så,
något exempel.
Man kan inte säga bara det är fullt med anaforer och sen inte ha något exempel.
Nej, men det är liksom, ja, men nu ska vi se. Jag ska leta upp här någonting som jag tänk om jag har liksom sagt det här fel vad anaforer är. Så är det någonting helt annat. jag ska leta upp någonting här. För det är fullt av dem. Ja, men så här. Det kom en dag då vi skulle gå ut i parken för att skörda frukten innan den föll till marken och förmultnade. Där fanns äppleträd och plommonträd, körsbär och mirabeller. Vi lyfte händerna och sänkte dem. Vi hade korgar och knivar. Och så vidare. Sen. Det kom en dag då vi fick göra degknyten. Vi fyllde dem med svarta bär. Vi fyllde dem med kött. Vi sänkte ner dem i kokande vatten. Alltså hela tiden så här. Och sen är det så här. Hela det här kapitlet är. Det kom en dag när vi skulle. Det kom en dag då vi fick. Ja. Så jag tycker det är ljuvligt. Det låter ju jättekonstigt. Men det känns så här. Det är något vilsamt i det där språket. Det är något rytmiskt som bara är meditativt på något sätt. Jag kan liksom inte riktigt förklara varför eller vad det är. Men det är underbart. Och sen så skulle jag vilja tipsa om en annan bok som också handlar om en människa som faktiskt finns. Jag tänker på Lou Kaupis Två vita dvärgar.
Oj.
Ja, men den läser väl du, Anna?
Ja, jag håller upp den här också. Men den, jag lyssnar på den, för jag tycker att hon är så himla bra inläsare. Jag älskar Lou Kaupi.
Gud ja, och den här är ju extra bra som ljudbok tycker jag, eftersom hon läser in den själv. Och det blir liksom noll filter mellan texten och mig. Så att den är fantastisk. Och just också om man tänker på Rodham. Så är det här också en Sliding Doors-bok på ett sätt, eftersom precis inledningen är likadan, att hon smugglar knark, eller det är någonting som gör att hon hamnar på sjukhus men får en chans till det liksom. Och sen får vi följa Lena och Lo parallellt då liksom i deras liv eller, ja.
Och de gör liksom olika vägval.
Ja men precis, olika vägval. Den ena, liksom, det går, den ena går det bra för och den andra går det inte bra för. Och så möts de på slutet. Ja, den är helt fantastisk, ja den är jättebra. Och den är också oerhört intressant trots att den är så här 450 sidor.
Ja men det är bra, vi letar ju efter böcker som är oavbrutet intressanta.
Exakt. Och sen så skulle jag vilja ta en bok till. Och det är att jag är, som jag inte har läst men som jag vill läsa, det är att jag är supersugen på Elena Ferrantes nya bok De vuxnas lögnaktiga liv.
Ja, men du är ju lite av ett Ferrante-fan.
Jag älskar Ferrante. Jag har precis läst om hennes första Neapel-kvartett, alltså den första boken i kvartetten. Och den var minst lika bra. Jag såg helt andra saker när jag läste den andra gången. Jag älskar den. Och du har väl läst väl hennes, det var ju en intervju med henne i DN väl, Anna?
Ja, men den läste inte jag.
Du läste inte den? Var det någon annan som läste den då? Ja, så det är samma. Är det ingen som har läst den?
Nej.
Och hon verkar, eller den här författaren verkar så klok på något sätt. Ja, skit i det. Jag i alla fall...
Jo, men gud, förlåt. Jag läste vissa delar av den intervjun när hon pratade om sin skrivprocess.
Ja, men precis.
Och då fick jag ju sån superpanik när hon beskrev hur det lät så rörigt i hennes process.
Hur gör hon?
Alltså, var det inte att hon liksom... Ja, men det lät väldigt så här infallsstyrt, och att hon, när hon liksom bakar ihop det så slänger hon allt sen och skriver om. Och att det är liksom hennes sätt att lära känna sina karaktärer och sådär, är att först börja skriva helt hafsigt utan mål, eller man ska säga. Mm. Det är sånt jag får panik av när man gör saker utan mål. och sen att hon då direkt skriver om det, och att hon skriver om liksom varje manus om och om igen, och att hon slänger det varje gång, och att hon liksom då först skriver om det och så hittar hon storyn och sen skriver hon om det igen, om jag kommer ihåg det rätt liksom. Jag för mig att hon liksom beskrev ganska ingående den här skrivprocessen, men bara fick superångest när jag hörde. Ja, jätteintressant utläggning känner jag själv. Men den artikeln finns på nätet.
Ja, men Alex, vad har du läst då, eller vad vill du läsa?
Jag vill läsa, den här kom på posten idag och den är jag jätte sugen på. Nu håller jag upp så här så smart som i en podd igen.
Ja, men det går ju inte när du blörar din baksida. Kan inte både blöra och...
Eller så bara säger jag vad den heter.
Ja,
så
nej, gör det, det är så spännande om du inte säger.
säg nu.
Det här är en serieroman. av en tecknare som heter Steven Appleby, och den heter Dragman.
Vad det?
Och Steven Appleby är då själv transvestit. Det är det ordet han själv har valt för att beskriva sig själv, så då använder jag det. Och han har då hittat på en superhjälte som heter Dragman, som är en man som heter Augustus Crimp, som tycker om att klä sig i kvinnokläder, och när han sätter på sig en klänning så kan han flyga, men han har lagt sitt superhjälteliv på hyllan, för nu är han gift och har ett vanligt liv. Men en dag så ser han...
Men gift med en man eller med en kvinna?
Gift med en kvinna, eller... med en kvinna. Men en dag då så ser han ett barn, en liten flicka som ramlar från toppen av ett jättehögt hus. Och då måste han rädda henne inför alla människor. Och råkar då outa sin identitet som superhjälten Dragman. Sen måste han slåss för att, mot sina självkval, och för att rädda sitt äktenskap, och för att rädda mänskligheten. Så den ser jättemycket fram emot att läsa. Finns inte på svenska dock. Så att men om man vill läsa den så får man beställa den på engelska.
Ja, roligt, roligt. Bra att du kom in en serieroman, det gillar jag.
Men den lät ju spännande.
Ja, men jag kan återkomma i ett framtida avsnitt med en liten recension.
Ja, ja. Se fram emot det. En liten sexistisk recension eftersom du nu har kommit ut som podden sexist.
Åh gud, du kommer aldrig släppa det, eller hur?
Nej.
Nej.
Man har äntligen hittat något dåligt på Alex.
Men kommer du åtminstone ihåg vad vår hemsida heter?
Ja, den heter vadvipratarom.se. Så där kan man hitta alla de här boktipsen. Det är ju så himla bra. Och surfa runt, uppehålla sig.
Och sen så kan man ju då som sagt, om man lyssnar på det här precis när det kommit ut, så kan man om 2 veckor höras diskutera Rodham i en spoilerpodd.
Ja, just det. Så att, det kan man också.
Har man läst den och vill höra oss diskutera slutet och diskutera Donald Trump och en massa andra saker, så kan man lyssna på det.
Exakt. Bra. Okej. Hej då så länge.
Hej då.
Hej då.
Vi som är med i den här podden heter Anna Bågstam, Alex Haridi, Jenny Jakobsson, Pernilla Wellratt, Theo Bengtsson, Rasmus Klamas och Daniel Svärd. Vill ni veta mer om oss som är med i programmet, så följ oss på Facebook. Där finns vi under namnet Vad vi pratar om.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.